Vad säger du Per? Det är dags att dra igång Placera podden igen. Det här är måndag den 27 januari när vi spelar in det här avsnittet. Och ni är hjärtligt välkomna till oss på Placera podden. Eftersom det här sänds på onsdag så kommer vi fokusera på, som vi alltid gör på onsdagar, ett ämne, en sektor, tema, geografi eller någon specifik fond. Så även denna dag. Idag blir det fokus på kreditmarknaden och hur man finner avkastning i den här räntemiljön som är lite speciell, eller hur Per?
Ja, särskilt de senaste dagarna har det ju blivit väldigt speciellt.
Dagens gäster är Emil Nordström och Fredrik Tausson, förvaltare av Nordic Cross Credit Edge på just Nordic Cross. Välkomna båda två.
Tack så mycket, kul att vara.
Ja, väldigt roligt att ha er här. Det är ju spännande tider som det alltid är. Mm. Eller hur Per? Jag tänkte nästan att vi börjar med lite aktuella ämnen. Och det som är på allas radar just nu, det verkar vara det här coronaviruset som har skakat till marknaderna. Kanske inte så mycket misstänker jag för att man tror att det här ska bli, alla ska bli jättesjuka, utan där handlar om Kina. Kina har ökat i betydelse de senaste åren och har en stor, givetvis en stor effekt på världsekonomin, och det är väl det oron för ekonomin som gör att det skakar till. Hur har det sett ut på räntemarknaden? Vad har ni observerat?
Ja, det började ta fart lite grann i slutet på förra veckan, och då vi kunde se att marknadsräntor sjönk undan lite grann, och det gör det ju alltid när det blir en försäljning av riskfyllda tillgångar, och det är framförallt det som har drivit räntemarknaden, att det går ut kapital ur riskfyllda tillgångar och in i räntemarknaden. Räntemarknaden, när vi pratar om den så pratar vi egentligen om långa obligationer eller korta obligationer, inte så mycket företagsobligationer. Företagsobligationer tillhör ju den riskfyllda kategorin, så även där har vi sett spreadar gå isär lite grann med bakgrund av det här då. Min tolkning av det här, jag har liksom ingen medicinsk bakgrund av det här, så jag ska inte ge mig in på att spekulera vad det här kommer sluta. Det tenderar ju vara så oftast att när osäkerheten är som störst, när man vet så lite som möjligt, så brukar det vara så volatilt som möjligt. Och det är väl det vi ser början på just nu, att det finns en hel del osäkerhet och man kanske inte riktigt litar på vad som kommer ut ur Kina heller. Nej.
Har ni själva agerat på det här senaste dagarna, Emil?
Nej, det har vi inte gjort. Vi kommer agera i händelse av att marknaden blir mer volatil. Ja. Men som det ser ut nu så gör vi ingenting. Utan vi har agerat snarare på att vi har haft vissa mindre inflöden i fonden.
Okay.
Jag tänkte bara backa bandet. Du pratar om spreadarna går isär eller glider isär. Mm. Vad är mer specifikt innebär det?
Men företagsobligationer är ju förknippade med en kreditrisk, och kreditrisken består av kreditpåslaget, det vi brukar kalla för kreditspreadar. Mm. Och det är egentligen den premien du får att äga risk på företagsobligationer. Och det kan man ju se, det är en ganska hög korrelation med aktiemarknaden.
Ja. Så det innebär att en statsobligationspapper, om man får säga så, den har... Den går väl upp, obligationen går upp i världen. Alltså mer efterfrågan på det.
Statsobligationen har väl per definition noll i kreditpåslag egentligen. Ja. Sen kan man ju mäta mellan olika stater till exempel. Och ha
när det spreadar ifrån, då köper man statsobligationer och kanske säljer företagskrediter.
Ja, det är så jag ska tolka? Det är det rimliga. Ja. Att du, om du tittar isolerat på räntemarknaden, så spreadar det isär lite grann på krediter, så brukar det innebära att allt som oftast att samtidigt då att räntorna går ner för att du går in kapital i statsobligationsmarknaden.
Bra, då har vi rätt ut.
Och vi ska prata mycket mer om det senare, absolut. Jag tänkte, ni förvaltar som sagt Nordic Cross Credit Edge. Där går det att läsa på er hemsida att teamet består av ett av Sveriges mest erfarna förvaltningsteam. Och då blir man ju lite nyfiken på hur er bakgrund ser ut. Ska vi börja med dig, Emil, lite kort?
Ja, tack. Jag började min karriär i den här branschen på en isländsk bank 2004. Jobbade med allokering. Capting hade en idé om att man skulle göra om sina kunders portföljer och basera dem på risk. Mätt som volatilitet snarare än andel aktier. Och idén var att aktievolatiliteten varierar över tiden. Och att man med sina riskportföljer, som man kallar dem, skulle ta ner risken i händelse av att risken i marknaden ökade. För att liksom göra rådgivningen mer kopplad till kundens riskprofil. Slutade på Capting i samband med finanskrisen 2008. Och var ansvarig för deras avdelning för exotiska derivat. Gick till Håker Bank. Där träffades vi första gången, tror jag, Jesper. Jobbade vidare med derivat riktade till institutionella kunder. Och var på Håker fram till fusionen med Carnegie 2010. Och sen blev jag kvar på Carnegie fram till jag träffade på Fredrik och hans kollegor som hade hoppat av Catella 2016. Och började jobba på Nordic Cross i april 2017. Okay. Och där jobbar jag idag som förvaltare av Credit Edge och några derivatmandat i ett par andra fonder.
Just det. Och Fredrik?
Jag började i finansbranschen 2001 på Nordea. Och jag har ju då i huvudsak en kreditbakgrund som analytiker. Det innebär oftast att man har jobbat som bolagsanalytiker. Först började på Nordea då, som sagt, och därefter gick jag vidare till Öhman som det då hette. Nu är det Pareto som har tagit över styret där, och på Öhman då så satte vi upp en företagsobligationsdesk som var egentligen, jag tror att vi var först i Sverige med att emittera just högavkastande obligationer, den så kallade high yield då. Efter Öhman så gick jag och en kollega till mig som heter Magnus Nilsson över till Catella och tog över deras ränteförvaltning. Vi startade bland annat upp två stycken alternativa företagsobligationsfonder där och var där ända fram till 2016. Då vi blev tillfrågade av Carneo, som det heter, så, som dels är ägare av Carnegie och Sea Worldwide, att starta upp ett alternativt fondbolag kan man säga, som skulle hantera alternativa fonder. Och det gjorde vi, och vi kom igång där 2017 med att starta upp fyra stycken alternativa fonder. Två stycken då lite mer utpräglade räntefonder och två stycken med lite mer aktieinslag i sig. En småbolagsfond och en multistrategifond.
Och om jag förstår rätt då, vi kommer komma in på det här lite grann mer investeringsprocess. Men Emil, du kör mer kvantsidan och Fredrik, du kör mer bolagsanalysen då. Det är så man ska tolka.
Absolut.
Kan vara bra att veta. Om vi ska prata lite grann om den här fonden då. Ni ser ju själva att det här är en alternativ räntefond med högre avkastningsprofil än traditionella räntefonder. Berätta lite grann hur ni tänker kring den här fonden och hur når ni framförallt högre avkastning?
Man kan säga att i dagsläget när räntorna är så pass nedtryckta som de är och vi befinner oss i den här ultralåga räntemiljön, så måste man ta lite risk för att överhuvudtaget få med sig någon avkastning i marknaden. I dagsläget så ger liksom en svensk statsobligation ger ingen avkastning överhuvudtaget om du inte går ut på mer än 10 års avkastning, och där får du liksom 13 punkter. Mm. Så att för överhuvudtaget få med sig avkastning så måste du vara exponerad, tycker vi själva då, mot företagsobligationssidan som fortfarande tycker vi ser attraktiva ut. Inte minst med tanke på att du har en carry i underliggande och du har slutförfall på det du investerar i. Vilket gör att analysen, tycker jag själv, blir lite enklare än att sitta och gissa aktieutvecklingen på bolagen. Och lite mer specifikt om fonden då. Vi har en målsättning i fonden att generera en avkastning över 6%. Och det försöker vi åstadkomma genom att under långa perioder när marknaden har en låg volatilitet, alltså det svänger väldigt lite i marknaden, försöker vi ha en hög exponering mot företagsobligationsmarknaden. Och under de perioderna när det blir hög volatilitet så vill vi slå på ett skydd och skydda kapitalet i fonden. Samtidigt så, vilket jag antar att vi kan prata lite mer om, så innebär de här högvolatila perioderna stora möjligheter att investera. Så du vill gå in i de perioderna med ganska mycket fritt kapital i fonden och agera opportunistiskt. Vilket du kan göra om du använder den typen av strategi som vi har i fonden.
Är det en högvolatil period nu som vi är vi inne i det, eller är vi på väg in igen?
Jag skulle säga att, om jag får svara på frågan, att marknadsvolatiliteten fram till i slutet av förra veckan har varit extremt låg. Tittar man på nordiska krediter, europeiska krediter och amerikanska krediter, så är det liksom säkert den lägsta decilen i alla fall, om man räknar på 20 år. Så att det har varit riktigt låg volatilitet. Och även förra året var relativt lågvolatilt hela året, vilket gjorde att vi hade ganska mycket exponering på i slutet av året. Året började med viss volatilitet som sjönk successivt med något undantag för maj och slutade med ganska låg volatilitet.
Avkastningsmålet ligger på 6%. Var hamnade ni förra året? Det var ju speciellt
år. Förra året var vi upp 8% och det var ju drivet av två faktorer. Dels så kom vi, som Emil var inne på, vi kom ju från en period med hög volatilitet när vi gick in i 2019. Då kunde vi opportunistiskt investera kapital, vilket vi hade med oss i början på det här året. Sen kom ju volatiliteten ner kraftigt i marknaden och då kunde vi istället ha på en väldigt hög exponering i fonden. Så det drev ju på fondens avkastning så att den slutade på 8%.
Och hur ser den geografiska, om man tittar på lite grann portföljen, är det framförallt nordiskt fokus eller kan det gå globalt?
Ja, det är ett europeiskt mandat med ett nordiskt fokus.
Okay.
Och det innebär att vi ligger exponerade mot den europeiska high yield-marknaden genom derivatstrategin. Och sen tycker vi själva då att det är den bästa möjliga opportunistiska delen av, som vi kan hitta avkastning i, det är den nordiska marknaden. Och det beror oftast, det tycker vi själva beror på att det blir sämre likviditet där. Ja. Och då kan du agera mer opportunistiskt.
Okay. Hur gör ni med valutor och sånt? Är ni valutasäkrade eller hur?
Ja, målsättningen är att valutasäkra alla positioner i fonden. Vi har möjlighet att från tid till annan släppa lite grann på det här. Om vi tycker att det är en bättre hedge att till exempel ligga nakna i dollar. Då. Men som ambition över tid så kommer vi ha i princip fullt valutasäkrad portfölj.
Du säger att den nordiska marknaden är bra för att den är ganska illikvid. Hur är den ännu mer illikvid idag än för två veckor sedan, nu när det är lite stökigare och så? Eller hur snabbt går det mellan illikvid till superillikvid?
Precis, bra fråga. Nej, men det beror ju väldigt mycket på de underliggande flödena in i företagsobligationsmarknaden.
Vilka aktörer då var där?
Ja, men då, vi har ju några stycken riktigt stora bjässar. Förutom bankerna så finns det ett par riktigt stora dagligt handlade företagsobligationsfonder i marknaden. Och om vi går in lite grann på att diskutera hur marknaden ser ut, så är det ju ett av kanske problemen med marknaden är att den domineras just av fonder. Dagligt handlade fonder i ett tillgångslag som kanske inte alltid är dagligt handlat. Och det innebär ju någonstans att du... Så länge du har positiva flöden in i de här fonderna så ser ju allting väldigt fint och bra ut. Men den dagen när det sker utflöden så kan det bli lite stökigt. Och med tanke på att underliggande investerare i företagsobligationsmarknaden i de olika fonderna ser väldigt lika ut. De agerar på ett likadant sätt. Du har inflöden samtidigt och du har utflöden samtidigt. Så nu, i princip så innebär det att det är väldigt sällan du har... en fond som har stora utflöden, utan då har många fonder det samtidigt. Vilket innebär att det blir trångt i dörren, många försöker sälja, det finns tillräckligt många köpare. Och är du då köpare och sitter med mycket kapital så har du möjlighet att utnyttja de prisanomalierna som uppkommer i marknaden.
Men det låter ju, det är ju stora fonder, jag tror jag vet vilka du pratar om. De är ju ganska retail-drivna, är de inte där, flera av dem?
Jo, om man ska... vår analys där, Emil kan komplettera lite grann, men vi har tittat på hur den här marknaden har utvecklats, inte minst då jag själv har jobbat länge i den då, men om man tittar på hur den utvecklas så har det ju skett enorma flöden in i den här marknaden ända sedan finanskrisen. Vilket gör att marknaden kanske inte heller har blivit testad på det sättet som man normalt sett ser i marknaden. För det har varit en lång bullmarknad med positiva flöden mer eller mindre. Det har varit några få år och några få månader med där marknaden testas lite grann med lite högre volatilitet.
Men det var väl, du får rätta mig om jag är fel, men man har väl testat lite den norska hajidmarknaden när oljepriset sjönk ganska kraftigt 15-16 där.
Stämmer.
Vilket inte slutade så himla bra, om jag kommer ihåg. Det var många som fick ta stora förluster för att det inte gick att sälja seedrillpapper och dylikt.
Just det. Ja, norrmännen har ju blivit mer testade på volatilitet och i likviditet än vi har i den svenska marknaden då. Det som du säger, du är drivet av oljepriset när det var nere på 30-40 dollar fartet, så är det klart att du får en effekt av att de här norska high yield-fonderna får utflöden. Och i de här utflödena så har du inte tillräckligt många köpare som möter upp och vill köpa de här papperna.
Då skulle ni kunna gå in och köpa? Alltså det, rent teoretiskt?
Ja, rent teoretiskt, ja. Sen är det så att syftet med det opportunistiska mandatet i portföljen är ju egentligen att köpa sånt som kommer ut på grund av, som är rent flödesdrivet. Det vill säga vi söker ju att någonting som har en likviditetspremie. Tar du det norska exemplet där, så är det klart att där försämrades väldigt mycket kreditkvalitet också i den nedgången.
Tack på att oljepriset sjönk så kraftigt. Ja.
Och det är egentligen inte där vi ser mest intressen. I de bästa av världen så köper vi företagsobligationer som kommer ut på grund av likviditet utan att dess underliggande kreditkvalitet har förändrats.
Ni köper kvalitet billigt med andra ord, eller vill?
Ja, det är det vi vill åstadkomma.
Hur stor del är opportunistisk i mandatet när ni handlar i fonden, skulle ni?
Det beror lite på hur man mäter. Alltså, som fonden är konstruerad nu så är den konstruerad för att kunna tåla en rejäl sättning i marknaden. Derivatmandatet som ni hänvisade till tidigare utgörs av köpoptioner. Och den premien är den liksom förlust man kan göra om marknaden faller riktigt kraftigt. I dagsläget så utgör den ungefär 11% av fondens förmögenhet.
Och hur optimistiska kan det vara? Hur mycket kan det bli?
Alltså i praktiken så vi vill ha en buffer för att kunna hantera utflöden, för vi kommer också drabbas av utflöden om marknaden går ner kraftigt. Men det finns upp då 100-11% tillgängligt så att säga. Så att vi landar på 89% då.
Och berätta, ni har då dels en kvantitativ sida av er analys, och sen har ni då en mer fundamental sida som är kanske mer då traditionell bolagsanalys i någon form. Berätta lite grann hur ni kombinerar de här när ni två sitter och arbetar med.
Men idén är ju som Fredrik sa tidigare att kreditmarknaden präglas ju av väldigt långa lågvolatila perioder. Marknaden går upp under väldigt låg volatilitet. Tittar man på implicit aktievolatilitet, till exempel VIX, och jämför hur den kurvan ser ut med kreditpåslag, så är det väldigt lik. Så det händer någonting som marknaden inte har förutsett. Någon händelse typ 9-11 eller Lehman Brothers eller USA blir nedgraderad av S&P. Marknadsrisken går upp, och det ser man med att implicit volatilitet går upp och kreditspreadar kommer också gå upp. Det vill säga, går kreditspreadar upp så blir krediter billigt. Sen kommer liksom marknaden acceptera det här, och sen kommer det successivt gå ner. Vi tror att risken för att du får mycket volatilitet har ökat, dels på grund av i Norden på grund av hur marknaden ser ut, och globalt på grund av att mer kapital förvaltas kvantitativt och passivt. Så det finns liksom inte samma riktigt buffer för att absorbera risk när väl risk uppstår. Så att det här derivatmandatet ger exponering i en lågvolatil period, och tills det händer någonting. Och då vill vi säkerställa att fonden inte får för mycket risk från det mandatet. Och då träder den här riskbudgeteringen in, som successivt tar ner risk, exponeringen i fonden. Och som då skapar förutsättningar att använda pengar, att opportunistiskt köpa värdepapper som i det läget sannolikt handlas till en viss rabatt.
Så om jag förstår rätt då, så dålig likviditet, låg riskvilja skapar möjlighet att köpa billigt.
Precis, alltså där, man kan nog säga att liksom hela den här fonden idé bygger på att krediter har god långsiktig avkastning samtidigt som det är en väldigt dålig likviditet. Och i praktiken blir det så här med krediter att ju sämre kreditbetyg och ju större risken för kredithändelse är, desto lägre blir dess svängningar. Alltså ju mindre ett värdepapper omsätts, ju lägre blir volatiliteten. Och det är det vi försöker delvis utnyttja i den här strukturen. Sen exponeringsmässigt idag har vi ganska mycket exponering mot marknaden. Men förlustrisken är igen begränsad till det som är premie i mandatet.
Jag tänkte att vi ska djupa ner oss lite grann i kreditmarknaden. Och vi kanske ska börja det mest fundamentala. Hur kategoriseras krediter och hur bedöms priset helt enkelt? Hur påverkar till exempel kreditvärdigheten som man får då från olika institut avkastning och risk?
Men som Emil nämnde precis där så har du ju ett, alla krediter brukar definieras ut efter kreditkvalitet. Mm. Kreditkvalitet brukar man ju sätta en rating på. En del har publik rating och andra har ingen rating. Men det finns åtminstone en skala i kreditkvalitet. Och den skalan ska ju hänga ihop med kreditpåslaget, ja. Spreaden. Alltså ju högre risk du har i en företagsobligation, desto högre spread ska du ha.
Ja.
Och motsatt. Vilket innebär att AAA-ratade papper, som är liksom det bästa man kan ha i ratingperspektivet, ska ju ha det minsta påslaget. Och sen går skalan ända ner då till CCC och sen default. Sen brukar man ju sätta en gräns däremellan. Man brukar dela upp det i det som är investment grade obligationer och det som är high yield obligationer. Mm. Och gränsen däremellan går då mellan BBB. Då brukar man säga, tappar man ett B så blir man en high yield helt enkelt, som börjar då på BB. Och det intressanta tycker vi själva då är att inom de här olika ratingkategorierna så kan man ju se hur mycket det svänger.
Mm.
Och rimligast att anta är ju egentligen att det som har högst risk svänger mest. Det brukar du göra, inte minst på aktiesidan kanske. Till viss del. Men kreditsidan är lite mer extrem på det sättet att där är det tvärtom. Att det som har högst risk svänger minst. Och det, skälet till det är huvudsakligen illikviditet.
Ja.
Det vill säga att tillgångarna går inte att omsättas lika snabbt när du har en sämre kreditkvalitet som när du har en hög kreditkvalitet. Så när fonder får utflöden så tenderar de att sälja det som går att sälja. Det är det med bättre kvalitet. Och sen ligger de kvar med det som är sämre kvalitet som inte svänger på grund av att det omsätts ingenting.
Så då är det massor med risk i portföljerna som inte syns eller... eller är det så man ska tolka det?
Ja, så det är väl en bra slutsats. Att har du en lång period med utflöden så måste manageras i dagligt handlade fonder. Så det är klart att då kommer de hantera det med det som går att sälja i första hand och sitta kvar med det som inte går att sälja.
Så då kommer du att sälja de högst ratade, fina, stabila bolagen sannolikt. Ja, men bara som ett exempel. Ja, för att där finns det köpare.
Det finns ju en sån risk då att om man får en sättning så kommer krediter med bättre kvalitet drabbas initialt i alla fall mer än krediter med sämre kvalitet. Och det här med fenomenet, det är viktigt att komma ihåg också att det är en skillnad på volatilitet och kursfallsrisk. Amerikansk high yield föll väl kanske 35% från topp till botten under finanskrisen, europeisk runt 40%. Medan investment grade, alltså krediter med bättre betyg, föll betydligt mindre. Och det är logiskt, även om volatiliteten konsekvent är lägre i high yield om man jämför med IG. Och det har att göra igen med samma faktorer. Illikviditet, diversifiering, det är också att marknadsräntan utgör en mindre del av avkastningen och obligationen, så att du tar ju bort mycket av det bruset som uppstår när marknadsräntan eller statsräntan rör sig. Så att det är ju en risk, och det är risken som vi ser i Norden om man kommer in på samma tema, är att man använder ju en slags riskskala för att kategorisera fonder som kallas SRRI. Eller
KID-skalan.
KID kan den användas. Så det är Synthetic Risk and Reward Indicator. Tror jag att namnet är på engelska. Och den här skalan är baserad på volatilitet. Och det får ju vissa såna här ganska oväntade konsekvenser. Om du tar en obligationsfond som äger kanske 60% AAA-krediter. Alltså krediter med den högsta kreditbetyget. Och jämför med en företagsobligationsfond som kanske äger en liten del AAA-krediter och ganska mycket riktigt lågt rated krediter, så kan en sån fond få lägre riskklassificering. Alltså företagsobligationsfonden får lägre riskklassificering för att volatiliteten är lägre. Och det gäller ju fram tills du får en ordentlig sättning i marknaden.
Och det har inte blivit än, så det är inte riktigt testat heller som det är. kanske säger? Eller?
Ja, alltså det, eller? Den längre perioder av hög volatilitet har vi ju klarat oss ifrån. Som du var inne på där, oljeprisfallet var ju väl ett sådant. Du kan se vissa månader, man tittar tillbaka, det har varit lite mer volligt. Du hade ju också lite mer svängar i slutet av 2018 såklart. Och innan dess hade vi den här volatilitetsspiken då i februari 2018. Där man såg en riktig spike i volatilitet. Men jag tycker att du ska plocka upp det där som Emil var inne på med, när det gäller den här SRI-skalan. Mm. Alltså den, problemet med den, i och med att den då bygger på hur mycket underliggande tillgångarna svänger, så är det klart att det blir ett problem för alla placeringsrådgivare som sätter sig med sina kunder. Kunden går till dem och säger jag vill tillhöra den här riskkategorin. Jag vill inte att förlora mina pengar och jag är väldigt rädd om dem. Jag vill ha låg risk. Och placeringsrådgivaren tittar på den här skalan och, som går då från 1 till 7 och ser att ja, men då ska du placeras någonstans i fonder som har 1 till 2 i risk. Den lägsta risken helt enkelt. Och det är klart att om den skalan bara bygger på hur mycket det svänger och när det svänger väldigt lite beror på illikviditet, så kan man ju fråga sig om kunden egentligen har hamnat rätt.
Just det.
Det rimligaste kanske hade varit att titta på den underliggande förlustrisken. Och eftersom det svänger mindre i statsobligationer än vad det gör i företagsobligationer, så kanske just den här kunden egentligen skulle ligga i riskkategori 3 där statsobligationsfonderna ligger istället för 1 eller 2. Där många
där vi hittar, där jag fick då problem.
Är det här, jag läste i ett presentationsmaterial att ni skriver att företagsobligationer kan skapa en egen likviditetskris. Är det här ni är inne på där? Eller?
Ja, det finns ju en sådan risk och det är klart att tittar man lite längre tillbaka så när det här började ta fart, så är det klart att det här har ju också med övriga räntemarknaden att göra, vilka låga räntenivåer vi har, vad man får på sitt sparkonto hos banken. Där den typen av kapital söker sig till någon typ av avkastning som är mer än noll. Mm. Och många av de här kunderna kanske är happy om de får 2-4%. Men det speglar egentligen kanske inte den underliggande förlustrisken när så mycket kapital går från konto till företagsobligationsmarknaden.
Hur stor risk har ni i fonden? Alltså, vad kan ni gå ner som mest? Eller hur mycket pengar kan ni tappa på en kort period?
Egentligen tillbaka till som Emil har sagt, att förlustrisken i fonden är beroende av den premien som vi har betalt, som i dagsläget är motsvarar då runt 10%.
Egentligen marknadsvärdet.
Då. Marknadsvärdet motsvarar runt 10% av kapitalet. Så där finns ju något sätt att se på den underliggande förlustrisken. Samtidigt ska man ju komma ihåg att vi vill ju vara opportunistiska i den här miljön. Vi ser ju att det finns, vi gillar ju tillgångslaget, företagsobligationer. Och vi ser ju att det finns möjlighet att agera när det blir volatilt. Så då vill vi ju gå in och investera det här kapitalet. Och det är klart att i volatila perioder så kommer vi ju gå in och köpa sådant som kommer ut och där det blir trångt i dörren och där vi ser de här likviditetspremierna. Så då kommer ju naturligtvis kreditrisken i den delen av portföljen öka.
Hur viktig är din analys där när ni ska välja bolag när det är en stressad marknad?
Ja, men det är klart, nu liksom både jag och Magnus Nilsson som sitter och förvaltar den delen av fonden har ju jobbat länge i marknaden, så vi är väl bekanta med de utestående obligationerna och företagsobligationerna som finns i Norden. Allt som oftast har vi ju, när det gäller high yield-bolagen då, träffat liksom ledning och känner till vilka bakomliggande ägare det är och har lite hum om hur balansräkningarna ser ut. Men samtidigt kan man också säga att det är en ganska tacksam situation att gå in i, eftersom, som vi pratade om lite tidigare, det som tenderar att komma ut i den här marknaden är så att säga de lite bättre bolagen, alltså de som faktiskt går att omsätta. Vilket gör att kreditanalysen blir lite enklare. Det är alltid svårare att analysera någonting som är liksom handla distressed och där du inte riktigt vet vad som kommer hända i det här bolaget, där kreditrisken är väldigt mycket större. Men det är en ganska tacksam roll att kliva in och köpa sånt som kommer ut på grund av likviditetsbristen.
Hur stort investeringsuniversum är, och är det allt som finns?
Ja, det finns ingenting i fonden som begränsar möjligheterna till vad vi investerar i. Har vi ju sagt, det brukar ju oftast bli så att i de här turbulenta perioderna så brukar vi rikta in oss på sånt som har en, man brukar kalla det för en, liksom runt crossover rating, det vill säga att det brukar vara någonstans dubbel B och trippel B rating som vi, eller motsvarande som vi fokuserar på.
För alltså det är segmentet, det är gränslandet mellan high yield och investment grade.
Precis.
Hur gör ni med, det finns ju ett antal bolag som inte är ratade, va? Och jag vet att det har varit lite halv snack om det, att bankerna får inte längre göra, jag vet inte exakt detaljer, men det har varit en del hur man ska hantera dem. Handlar ni sånt eller?
Ja, alltså, vi har egentligen inga liksom ratingkrav i fonden, att vi måste ha si och så här mycket investment grade eller i fonden, utan det här är ju liksom en opportunistisk högavkastande produkt, så då ska du kunna äga även sånt som har sämre rating eller som inte har någon rating alls. Men som du är inne på, utvecklingen de senaste 10 åren har ju varit att färre och färre bolag söker publika ratingar, och dessutom har bankerna, som du är inne på, slutat med sina skuggratingar.
De får väl inte göra det?
De får inte göra det längre, utan då det har startat lite sådana här oberoende ratingfirmer som försöker ta deras plats då nu i nordiska marknaden. Men som sagt, för vår del så spelar inte det här med ratings så jättestor roll, utan vi försöker ju snarare fokusera på det, på den likviditetspremie som kan uppkomma i stökiga marknader.
Jag tänkte bara ett par frågor jämför det här med aktier. Och min första fråga är egentligen att man får ju känslan av, ta inte åt det för mycket nu, att räntemänniskor är lite smartare än aktiemänniskor, brukar man säga. Jag är själv en aktiemänniskor, men hur som helst.
True.
Men vad jag försöker komma till är att aktiesidan har historiskt i alla fall tenderat att vara ganska dålig att titta på räntesidan när man tittar på bolagsvärderingar. Ett exempel, aktuellt till exempel Collector, tror jag, som föll väldigt mycket här när de hade massa kreditförluster. Och där tror jag mig veta att en del på räntesidan har sagt att vi såg liksom tecken på att det här var kanske inte så bra som aktiesidan värderar upp det till. Men vi behöver inte gå in på Collector specifikt, men rent generellt. Tittar aktiemänniskor för lite på den här typen av bolagsanalys som är mera kreditstyrd?
Det är ju ofta två olika analyser där när du analyserar en företagsobligation, det är ju grund och botten ett lån som löper med en ränta, och då vill du se såklart om bolaget har fritt kassaflöde att möta räntan, att betala sin ränta och i slutändan också återbetala lånet, antingen genom en refinansiering eller genom ett kassaflöde. Så då blir det ju ett kanske lite större fokus på balansräkning och på kassaflöde än vad det är på i en ren aktieanalys, där du kanske snarare tittar framåt blickande på hur vinstmarginalen ska utvecklas och tillväxten i bolaget. Generellt sett, om man gör det väldigt enkelt för sig, så är det klart att det behöver ju inte vara bolag som har fantastisk tillväxt för att du ska låna ut pengar till dem, utan har bolaget möjlighet att betala sina räntekuponger och återbetala lånet, så är du happy.
Vad kan man annars säga om high yield-marknaden? Den har ju vuxit otroligt mycket de senaste åren. Om man jämför avkastningen på den marknaden med till exempel då aktiemarknaden, hur ser det ut?
Det som sticker ut mest skulle jag hävda är risken, om man mäter det igen som volatilitet. Det är mycket tjat om volatilitet här, men det är det måttet som vi använder för att beskriva svängningar. Och mäter man det på daglig basis, så skulle jag säga att volatiliteten i både high yield och investment grade ligger på ungefär en fjärdedel av volatiliteten i aktiemarknaden. Samtidigt som det har fått en högre avkastning. Så att det har varit historiskt sett en fantastisk investering. Sett till riskjusterad avkastning. Men det är ju, som vi var inne på tidigare, volatilitet är ingen bra mått, utan krediter har ingen volatilitet tills de har mycket volatilitet. Så det är antingen på eller av, så att säga.
Medan volatiliteten i aktiemarknaden är mer jämn, även om det går upp under krissituationer. Okay. Sen den nordiska marknaden är ju som sagt, som Fredrik var inne på, ganska oprövad. Vi gjorde någon övning här och tittade på hur många fonder som idag finns, som fanns när startade de fonder som finns idag. Och konstaterat att av de nu existerande fonderna i Morningstar så fanns 26 ISIN-koder innan finanskrisen. Nu finns det 180. Så tillväxten har ju varit direkt kopplad till att bankkontorna konvergerat till nollränta, så att säga. Ja. Och det är det, tror vi, är den stora risken, att mycket av de här pengarna kommer från bankkonton. Mm. Och bankkonton historiskt sett har ju varit, i alla fall i Sverige, väldigt, har haft statlig insättningsgaranti och därmed varit i princip riskfria. Mm. Så det är väl liksom en sån här observation vi gör.
Mm. Jag kan komplettera lite där. Någonting som präglar marknaden också när man jämför med aktiemarknaden är ju att en obligation handlar ju oftast med minsta belopp om en halv miljon eller en miljon. Vilket gör att för småsparare så blir det ganska svårt att vara direkt investerare i den här marknaden.
Ja.
Ska du bygga en diversifierad portfölj så måste du ha ett ordentligt med kapital. Så du blir ju hänvisad till att äga fonder.
Ja.
Vilket gör att marknaden präglas nästan uteslutande av fonder. Och dessutom då, om man tittar på liksom mer specifikt den nordiska marknaden, så är det klart att high yield-sidan där kan ju präglas också av ganska små emissioner. Många gånger kanske typisk high yield-emission är på 400-800 miljoner kronor, vilket gör att det är för lite för livbolag och större institutionella spelare att gå in och vara aktiva i. Och det präglar ju såklart också likviditeten, att har du inga direktinvesterare från vare sig retail eller småsparare som går in och köper det här direkt, och du inte heller har livbolagen som är aktiva som direkt investerar i tillgångslaget, så är det klart att du får en sämre likviditet i marknaden i stort jämfört med aktiemarknaden.
Jag tänkte, vi ska snart börja runda av det, men hur ser portföljen ut idag? Hur är den uppbyggd just nu?
Derivatdelen utgör, som jag nämnde tidigare, 11% ungefär av fondens förmögenhet. Ger oss en ganska stor exponering mot underliggande marknader som är den europeiska high-marknaden. Övrigt kapital kan man väl säga står på sidlinjen, redo att liksom omsättas om någon situation uppstår. Jag vet inte om vi ser några uppenbara triggers i närtid, Fredrik, eller...
Det kan ju finnas lite olika triggers i marknaden. Dels kan det ju vara generell marknadsoro som kan komma av liksom vad som helst. Det kan vara coronavirus eller what have you. Eller kan det vara mer sektorspecifikt, oljesektorn som vi pratade om tidigare. Och sen kan det vara bolagsspecifika möjligheter också att investera. Till exempel om du har, jag vet, förra året då när det blev lite turbulent efter Danske Bank debaclet och penningtvättsarvan, så såg man ju många av de här juniora bankobligationerna handla ner ganska brett. Alltså det var inte bara Danske Banks juniora obligationer som tappade i värde, utan det spred sig även till sådana banker som inte hade någon större exponering i Baltikum. Och det är klart, där fanns ju också en likviditetspremie och nypa. Så den, det kommer komma fram de här situationerna från tid till annan. Man kan göra lite mer opportunistiska investeringar. Sen är det ingenting som vi nödvändigtvis heller måste ha eller längtar efter i fonden, i och med att fonden kan ha en ganska stor exponering mot marknaden under de här perioderna av lång volatilitet eller låg volatilitet.
Och det såg vi förra året, att förra året var ganska händelsefattigt. När saker och ting väl stabiliserade sig. Vi fick lite avkastning från våra bankhybrider som vi gjorde i Q4 året innan. Och den realiserade vi, tror jag, redan i januari. Och mäter vi attribution eller vad som har bidragit till avkastningen, så är det i första hand marknadsexponering. Det kanske utgör runt 75% under förra året. Så att även ett händelsefattigt år med den här konstruktionen har ju varit rätt framgångsrikt då, avkastningsmässigt.
Jag tänker på, hur ska man tänka kring fonden om man ska ha, om jag nu har en fondportfölj med mycket aktiefonder och kanske rena aktieinvesteringar också, hur ska man se på en fond som ett komplement, eller får man ner risken, eller hur?
Vi var inne på det tidigare där med, alltså, företagsobligationer är väldigt korrelerade med aktier. Ja. Mm. Så att det kanske svider i plånboken att köpa statspapper, men det är väl det bästa du kan ha om du vill hitta någon negativ korrelation, för att pengar kommer, även om räntan är låg, hamna där när folk säljer av aktier. Och då får du i alla fall en liten sån här buffereffekt på din avkastning. Däremot så tycker vi att det är ett bra komplement eller alternativ till andra företagsobligationsfonder. Och genom den här konstruktionen så är det liksom en annan typ av nedsida om marknaden blir riktigt stressad. Man ska ju komma ihåg det att de få fonder som företagsobligationsfonder som fanns under finanskrisen i Norden, de föll över 20% från topp till botten.
Det var ungefär halva. Och det är ju, halva börsen eller?
Ja,
lite knappt kanske då.
Börsen gick säkert ner om Mexiko 55 kanske eller något sånt. Men ändå, det är ganska mycket mer än vad man förlorar på ett bankkonto.
Ja, definitivt.
Om man nu förlorar något.
Om vi, du sa att 19 var ganska händelsefattigt. Om vi blickar ut mot 2020 för att avsluta det här. Vi är fortfarande i en lågräntemiljö. Det finns ju ingenting som tyder på att det ska vända upp dramatiskt närmaste tiden. Den värsta recessionsrisken ser ut att vara över. Låg inflation. Det är lite presidentval. Det liksom ser ganska hyggligt ut ur ett makroperspektiv ändå. Hur tänker ni inför 2020 och liksom hur ser huvudstrategin ut?
Strategin är ju oförändrad jämfört med förra året. Så temat för fonden är detsamma. Där vi kommer bibehålla en hög exponering så länge volatiliteten är så låg som den är.
Ja.
Som du är inne på så finns det vissa tecken på att volatiliteten kommer vara låg. Om ingenting drastiskt eller kommer in och förändrar bilden då. Jag tror precis som du kanske man kan slänga in en brasklapp för att amerikanska valet kanske blir stökigare än vad man förväntar sig. Det skulle kunna vara någonting som får turbulensen att öka i marknaden. Kanske att man skulle kunna tänka sig om lite mer stigande räntor än vad marknaden förväntar sig. Det brukar också vara negativ påverkan på företagsobligationer i så fall. Men på det stora hela så ser marknaden gynnsam ut. Svagt positiv tillväxt, inga recessioner. Vi ser inte heller någon större liksom default-cykel ta fart här på när det gäller företagens underliggande betalningsförmåga. Så att vår huvudtes är någonstans ändå att det här kommer se ut ganska likt det året som vi var förra året. Samtidigt ska man ju komma ihåg att så som aktier utvecklades förra året och så som företagsobligationer också gick förra året. Två stycken exakt sådana år efter varandra får man inte.
Nej.
Vilket gör att man ska nog förvänta sig lägre avkastning i år än vad man fick förra året.
För såväl företagsobligationer som aktier?
Ja.
Vad säger du Per? Har du några följdfrågor?
Nej, nu.
Du brukar alltid komma på sånt här i slutet av
programmet. Jag vet, men idag har det varit uttömmande.
Ja, verkligen. Väldigt intressant att höra era tankar kring Nordic Cross Credit Edge-fonden. Jag är fortfarande så lite tagen av att man kan få så hög avkastning i...
På ränta?
Ja, det är ju en alternativ ränta. Ja. Men jag tror att många blir förvånade, för jag tror att de flesta tänker att du får ingen avkastning här. Mm. Jag tror det är den generella bilden, utan att man vet om det. Väldigt intressant att höra era tankar. Fredrik Tausson och Emil Bergström, tusen tack för att ni kom hit. Förlåt, nu var det jag som sa fel namn. Det är alltid Per som säger fel
namn.
Emil Nordström ska det givetvis vara. Tack för att ni kom hit och ha en bra eftermiddag.
Tack så mycket.
Tack.